13 december 2013. Bygdegården i Löttorp på norra Öland är fylld till sista plats. Det har gått ett år sedan dubbelmordet på Lucia-dagen.
Det har varit en orolig tid för oss allihopa. Och ju fortfarande, det är inte över än. Men när jag säger fortfarande, kommer han ut, då lever vi inte länge till. Det är antingen vi eller han. Så känns det.
Den åtalade gärningsmannen, Pierre Karlsson, har fällts i tingsrätten, men överklagat till hovrätten. Nu väntar hela norra Öland på den slutgiltiga domen.
Det är ju ny rättegång, så att allting kan ju hända givetvis. Allting som har hänt är ju... Det är fortfarande inte riktigt verkligt, om jag ska vara ärlig. Det känns ibland som att det bara är en konstig dröm egentligen.
Jag har levt ett helvete och vi lever ett helvete. Och det här måste ta slut nu.
Dagen efter Lucia, den 14 december 2012, hittas det gifta paret Gustav Linde Nordander och Annika Nordander mördade i sitt hem i en liten by på norra Öland. Gustav har slagits i huvudet med ett trubbigt föremål. Annika är skjuten med ett hagelgevär. Deras kassaskåp har brutits upp med en vinkelslip. Sen har gärningsmannen lagt kropparna in i deras garage och tänt på.
Vi sänder Mordbränderna på Öland. En P1-dokumentär av Lovisa Lam Nordenskjöld.
Vad händer i en liten by när det sker ett allvarligt brott? Hur fortsätter livet på en liten och isolerad plats efter en dödsbrand och ett brutalt dubbelmord? Vad får det för konsekvenser när många är släkt, har bott på samma plats i generationer och alla känner alla?
Ja, vad vi är nu, vi sitter i Byxekrokshamn på norra Öland. Det är ett fiskesamhälle från början.
Petter Skoglund driver ett sommarkafé i en av fiskebodarna i hamnen. Byxekroks små gator sträcker sig från havet i riktning in mot land. 180 personer är fastboende här.
Tyvärr så är ju fisket lite sämre nu då, så att nu är det inte så många fiskare kvar. Och fiskebodarna står här och det har blivit verksamhet i de flesta bodarna, så det är väldigt trevligt här nere.
Under en 10-årsperiod har flera hus brunnit här. 2005, flera år innan dubbelmordet och branden på Lucia-dagen 2012, omkommer en man i 50-årsåldern när hela hans hus brinner ner till grunden. Polisen rubricerade som ett olycksfall. Och så året därpå, i augusti 2006, brinner det igen. Det är ett vitt hus med bruna knutar som ligger strax utanför Byxelkrok.
På morgonen så fick vi höra att det hade brunnit upp i Mälby och troligtvis att både Barbro och Tjobben var inbrända. Tjobben kände jag ju väldigt väl, för han var ju mycket nere i hamnen och Barbro kände jag ju också mycket väl, och hon hade ju taxirörelse, så jag körde ju taxi åt henne en period. Och det kändes på något sätt bara, vad är det som har hänt alltså? Alltså inga misstankar om att det var något brottsligt, utan en tragisk jäkla olyckshändelse.
Huset som brann ner 2006 låg ut med landsvägen. Tjobben, som egentligen hette Bertil Sandin, var 66 år gammal. Barbro Karlsson var 69 år och under flera år hade hon bensinmack på tomten.
Ja, här bodde de så. Så hade de bensinmack här där bilen står då. Bensinpumpar och det. Och ja.
Meiron Nordström är bror till Barbro Karlsson som omkom i branden. Han och hans fru Helena bor drygt en kilometer längre bort, på på andra sidan åkrarna. Barbros hus totalförstördes i branden, men den lilla butiken står fortfarande kvar.
Och där, vid den där husväggen, fick vi reda på att Barbro och Tjobben hade blivit mördade.
Vem var det som talade om det för er då?
Det var polisen som ringde och bad att vi skulle komma ner här. De kallade ner oss här och de sa att de hade blivit mördade.
Beskedet att det rör sig om ett dubbelmord kommer först en vecka efter branden och sprider sig snabbt i Byxelkrok.
Klockan är 5:30 här är nyheterna. Polisen i Kalmar misstänker nu att de två personer som hittats i resterna av ett nedbrunnet hus i Byxelkrok för en vecka sedan kan ha mördats. Man har inte helt kunnat identifiera kropparna, men allt tyder på att det var två personer som normalt skulle ha vistats i huset. En 66-årig man och en 69-årig kvinna.
Obduktionsresultatet visar att brandrök har tagit livet av Barbro, medan Tjobben har fått halsen avskuren innan branden startat.
Någon har mördat mina grannar och den mördaren går fri. Och jag ska gå ut och hämta ved, jag ska hämta, stänga om hönsen och det är kolmörkt ute. Klart som fan att man är orolig och man går ju inte ut utan att ha någonting på sig eller med sig. Och det har jag aldrig låst dörren innan, men då börjar man låsa dörrar. Man vet ju inte.
Magnus Sandin är uppvuxen i Byxelkrok. Hans mamma hade en kroppkakebod där Barbro jobbade och Tjobben var hans släkting.
Man kan väl säga att man gick ju inte obeväpnad. Det var ju så fort man gick ut i huset så var man beväpnad på något sätt. Man var ju beredd om det skulle hända något. Det har ju varit ett helvete här uppe. Med att man vet ju inte vem man kan lita på och inte lita på. Det är många som har sovit så har tagelbössan stått i sovrummet.
Har du haft tagelbössan i sovrummet?
Jo, det har hänt när jag varit ensam. När inte frugan har varit hemma och jag har varit ensam. Då har det hänt att den har stått i närheten i alla fall. Vad fan ska man göra då? Ring larmnumret så har de polis här tidigast inom 45 minuter. Ambulans får räkna i alla fall en halvtimme innan det kommer någon. Så att här uppe är väl själv är bäste dräng.
Polisstationen i Borgholm ligger 6 mil bort och har bara öppet på måndagar under kontorstid. Övrig tid är det polisen i Kalmar som gäller. Informationschefen där ger intervjuer.
Vi har folk uppe på norra Öland då som det traditionella knackar dörr och försöker inhämta uppgifter. Och vi ligger ju en vecka senare nu i och med att det har gått en vecka sedan det här inträffade. Så det gäller att jobba i fatta här nu.
Sa polisens informationschef i Kalmar, Ulf Karlsson.
Plötsligt finns det poliser på plats i Byxelkrok. De knackar på även hos Magnus och hans fru Marie.
Det var väl ingenting, man pratar inte om att polisen har varit och förhört den. Utan de förhörde ju alla. Gick ju igenom hela byn.
Men trodde ni att det var någon från Byxelkrok i alla fall då? Att det var någon från byn? Eller kunde det vara någon utifrån? Eller var det liksom en sån?
Nej, det var inte någon utifrån. Det var nog inte någon som trodde att det var någon utifrån. Inte ett sånt mord på det sättet. Här uppe, det är långsökt att det skulle komma någon utifrån faktiskt här också. Och det är ju det vanliga är ju faktiskt att det är någon i familjen, alltså någon nära eller närstående som faktiskt har gjort brottet.
Polisen gör en omfattande teknisk undersökning av det nedbrända huset. Men det mesta av bevismaterialet har brunnit upp. Snart riktas misstankarna mot Barbro Karlssons son Pierre. Han bor strax utanför Byxelkrok med sin familj. Är i 50-årsåldern och arbetar som snickare. Många i byn känner till att han har en trasslig privatekonomi med skulder till kronofogden.
Du är en av mina bästa vänner.
Petter Skoglund, som har kaféet i hamnen, har känt Pierre Karlsson sedan de var barn.
Och jag menar, Pierre och jag, vi jobbar ju ihop och vi har snickrat ihop länge. Och vi bodde ju tillsammans på olika ställen i Sverige där vi var snickrade. Och vi har fiskat tillsammans ute i Östersjön. Och jag menar, Pierre kunde bli arg och han kunde bli riktigt arg. Men det steget till att ta livet av någon då. Och då framförallt då kanske sin egen mor. Nej, det var så långt ifrån så att det går inte. Det var bara så.
Klockan är 17:30. Här är nyheterna. Dubbelmordet i Byxelkrok på norra Öland den 31 augusti i år kan vara på väg att klaras upp. En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord och mordbrand.
Pierre Karlsson häktas den 9 november 2006 på sannolika skäl. Motivet till dubbelmordet påstås vara pengar. Pierre Karlsson nekar till anklagelserna.
Det var nog i butiken här. Någon som kom in och sa att de hade hämtat innan.
Jörgen Pettersson driver ICA-butiken i Byxelkrok. Den sista matbutiken så här långt norrut på ön.
Det var ju fruktansvärt för man ville ju inte tro att det var sant överhuvudtaget. Jag kände han långt innan jag tog över butiken här också. Nej, allmänt. Helt vanlig, trevlig människa.
I Byxelkrok är det känsligt att prata öppet om fallet. Vissa i byn tror att Pierre Karlsson är oskyldig. Andra delar polisens och åklagarens misstanke att det är Pierre Karlsson som har begått morden. Rättegången inleds i februari 2007. Många från byn är kallade att vittna. Pierre Karlsson hävdar att han är oskyldig. Tekniska bevis saknas och det är osäkert om åtalet kommer att kunna leda till en fällande dom. Fredagen den 16 februari avslutas rättegången. Redan samma eftermiddag ska Kalmar tingsrätt meddela om Pierre Karlsson ska fortsätta sitta häktad i väntan på dom eller om han ska försättas på fri fot direkt. Helena, som är gift med Pierre Karlssons morbror Meiron, har varit i Kalmar tingsrätt och vittnat och även lyssnat till slutpläderingarna. Hon och Meiron har under rättegången varit tydliga med att de tror att Pierre Karlsson är skyldig.
Jag fick ett telefonsamtal från en väninna här och som sa att nu har de släppt Pierre. Nej, 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 säger jag. När vi åkte från tingsrätten så sa de att nu sitter han. Nej, som de säger på radion, att han är släppt. Och samtidigt, då hör jag på radion att de hade släppt honom.
Ska jag berätta att vi precis just nu har fått veta att en 49-årig man som har suttit häktad misstänkt för mord och mordbrand i Byxelkrok i slutet av augusti förra året har släppts ur häkte i väntan på dom.
Vi räknade ju med att han skulle sitta kvar där han satt då. Jag menar, hela byn var ju skräck, utom några då som höll på honom.
I tingsrättens dom står det att åtalet ogillas. Rätten anser visserligen att Pierre Karlsson kan ha haft motiv till morden, eftersom han var i akut behov av pengar. Dessutom saknar han alibi för mordnatten. Men de omständigheter som talar för att Pierre Karlsson begått morden är långt ifrån tillräckliga för en fällande dom. Pierre Karlsson frikänns alltså av en enig Kalmar tingsrätt. Åklagaren, som har möjlighet att överklaga domen till hovrätten, väljer att avstå från det. Därmed är fallet avslutat i domstol. Men trots den friande domen kvarstår misstanken hos vissa av byborna. Samma dag som Pierre Karlsson släpps återvänder han hem till norra Öland. Magnus menar att han vill visa upp sig.
Han började redan söderut. Gjorde han. Och det började väl med att han körde förbi Tjobbens broshus och tutade. Och visade verkligen, här kommer jag. Sen fortsatte han upp här och körde runt och så tutade han till ibland då för att visa att kolla här är jag i min bil nu.
Polisen har ingen annan misstänkt gärningsman. Ingen döms för mordet på Barbro Tjobben. Så småningom läggs polisutredningen ner. Men för alla som bor i den lilla byn på norra Öland är det långt ifrån avslutat.
Visst, det var ju trauma alltihop eftersom man inte fick någon lösning då. Och då blir det ju så att folk går och pratar om allt möjligt bakom ryggen på folk. Och den ena håller med Pierre och tror att det inte är han. Och det blir ju en konstig stämning om man så säger.
Efter domen blir det ännu tydligare att byn nu är delad i två läger.
Det var som att ta en kniv, varm kniv och skära i smör ungefär. Det delade sig rätt så omgående.
Magnus och hans fru Marie bor ut med landsvägen i Byxelkrok.
Gick inte ens att nämna namnet Pierre Karlsson från Rejström som förbordet och gick. De som tyckte att vi har varit för jävliga mot Pierre och någonsin kunde tänka så illa om en sån snäll människa.
Som i min släkt var det ju många som stod på Pierres sida. Vissa då som kanske man nästan slutade prata med för att man visste att vi var på i olika åsikter om detta. Och de tyckte ju väldigt illa då om oss som ändå trodde att han var skyldig och hur vi kunde tro något sånt om en så snäll människa.
Ja, men jag tillhörde ju den gruppen som inte trodde att han hade gjort det.
Petter Skoglund, bästa vän med Pierre Karlsson.
Vi var inte så många. Utan det var, kan man nog säga, egentligen de närmaste vännerna till Pierre. Och jag menar, jag hade ju börjat med mitt ställe nere i hamnen i Byskrok. Så han var ju och hjälpte mig att bygga och sånt här. Och det var väl ett sätt att stötta honom.
Vid ett tillfälle nere i hamnen möter Petter en släkting till den mördade jobben.
De var ju 100% säkra på att det var Pierre då. Och då kom vi upp i en diskussion och det var väl rätt högljutt. Men jag sa det att jag menar, för mig är han ju oskyldig så länge det är ingen som har dömt honom. Är han oskyldig i tingsrätten så är han ju, och de går inte vidare, de har frikänt honom. Och jag menar, det har ändå varit uppe till, på rättslig prövning och han är frikänd. Då ska inte jag döma honom. Det ska jag inte.
Jag har inte pratat med människan sen syrran varit mördad och jobben. Hälsade inte en gång på varann när vi möttes.
Pierres morbror Meiron och hans fru Helena bor i ett vitt trähus in vid skogen. Från sitt köksfönster ser de ofta Pierre köra förbi.
I början efter mordet på Barbro och jobben, då kunde jag inte möta hans blick, men sen så ju längre tiden gick så blev det så att vi ville inte vika undan. Vi kände så att vi ville inte vika undan, utan vi tittade på honom när han åkte förbi.
Det fanns ju ingen bevis, ingen åklagare, fall ingen dom, så att det liksom, man visste ju inte vem det var. Det är när man kunde konstatera att det gick en mördare lös, och vem det nu var, det kunde man inte sätta fingret på. Och därför blev det ännu mer oroligt. Alla blev osäkra när man inte visste. Den är det, utan man bara misstänkte. Det gick en mördare lös. Och sen visste man inte exakt vem det var, i och med att ingen var dömd.
Kommer! Hit!
Barbro Lemdahl var nära vän med den mördade Barbro Karlsson.
Kom hit!
Hon bor med sin man Leif i ett hus strax utanför Byxelkrok.
Kom här, Zack.
I närheten där Barbro bor bodde en man som hette Pelle i ett stort trähus. Det var det huset som brann ner till grunden 2005. Året innan Barbro och jobben mördades.
Så här nere bodde Pelle då.
Pelle omkom i branden.
Det syns ingenting.
Nej. Och det är hans flaggstång där?
Ja, det är det. Så att precis bakom bilen låg huset.
Polisens tekniker hittar inte orsaken till branden. Pelles dödsorsak är troligen brandskadorna.
Kom här, Zack!
Men efter att även Barbro och jobben brinner inne året därpå känner sig Barbro Lemdahl orolig att det snart kommer att brinna igen.
Man funderade ju sen, Ja, vem blir det här näst? Det är ju det man undrar. Hela tiden så har jag tittat när jag har kommit, när jag har varit ute och åkt ute på landsvägen, om det brinner åt vårat håll. Och varit orolig när jag har varit i Stockholm, om det har hänt Leff och hunden något. Och ibland när man har gått i skogen så har man tänkt så här, går någon efter? Men så har man tittat sig om och det finns ingen.
På något sätt blir man ju hela tiden påmind om det som har hänt. Och man pratar om Barbro och Sobben och man pratar om Pelle. Och man kommer in på, ja, och då var Pelle med och gjorde det. Och så kommer man in på det igen och minns. Och det är ju ingenting som kommer glömmas bort inom det närmsta. Utan det är ju någonting vi måste lära oss att leva med här uppe helt enkelt.
Du upplever inte att ni har inte slappnat av riktigt?
Jag tror inte det är någon som har slappnat av. Alltså, så, utan, men på något sätt så lär man sig leva med det, så att säga. Fast det finns ju allt det där runt omkring en ändå. Det är ju det som egentligen är mest skrämmande i alltihop. Att på något sätt har alla vetat att det kommer att ske någonting mer. Man gick och väntade helt enkelt på att någonting kommer att ske. Kommer det bli ett inbrott? Kommer det bli någon brand? Alltså, vad kommer att ske? Vad kommer att hända?
Det har gått drygt 6 år sedan mordet på Barbro och Jobben. Det är den 13 december 2012. Lucia-tåg i bygdegården i Löttorp. Någon gång under kvällen startar en brand som upptäcks först morgonen efter.
1-1, 1-2, vad har inträffat?
Ja, det brinner i Flakeböle i Löttorp på Öland.
Ja, vad har ni i Flakeböle?
Ja. Jag kom med bilen på längs vägen och fick se det, och jag får inte liv i folket som bor där.
Men lugna dig, vad är det som brinner?
Ett utehyrt garage.
Är det ett garage som brinner?
Ja, bredvid huset precis.
Är det några hemma i huset då?
Nej, jag är ju knackat på dörren för fullt, men ingen öppnar, så det är nog ingen hemma.
Ja, du ser att det kommer lågor därifrån.
Ja, det är mycket som fan.
Ja, och sen se om det är någon hemma i huset där.
Ja, jag har varit och knackat, men det är ingen som öppnar.
Det var jävligt halt, så vi fick ju köra jävligt försiktigt. Och när vi kommer dit, man har ju sina rutiner, man lägger ut sina slangar. Och sen börjar vi då försöka släcka då givetvis och försöka öppna det. Men då är ju låst, allting var låst. Ja, då är de ju inte hemma.
2 bilar och en traktor står parkerad utanför garaget. Brandmannen Staffan Nilsson misstänker att Annika och Gustav Nordander som bor på gården kan vara ute och gå med sin hund. Tillsammans med en kollega tar sig Staffan Nilsson in i huset.
Det låg potatisskal i slasken och det låg fläsk framme, det låg grädde, mjölk. Hennes iPhone låg på bordet. Och vi tänkte, vad fasen, har de kokat kroppkakor? Och då vet jag, Kent, han öppnade kylskåpet. Nej, det var ingenting där. Och sen gick han fram till spisen, så öppnade han ugnsluckan. Och där ligger en lufsa som är ogräddad. Och den var ju, en lufsa när den inte är gräddad, den blir ju mörk, potatismörknar ju. Så att vi förstod ju att den har stått inne länge. Det är kvällsmat det här, det är ingen frukostmat det gör. Och då började det gå upp för liksom att fan, det här har ju hänt någonting alltså. Det här är ju inte normalt, du går inte från en lufsa va. Och då ropar Jenny, en av brandmännen eller brandkvinnor, och som ropar på mig, så vad är det som ligger där, sa hon, för hon stod och sprutade in mot garaget då. Jag tror att det är en hund, sa hon. Och mycket riktigt, då såg vi huvudet på hunden alltså, och då förstod vi att då ligger de här inne med.
Gustav Linde Nordander som bor i huset har 2 bröder. Lillebror är Petter Skoglund, Pierre Karlssons bästa vän.
Jag var nere i Skåne och skulle hämta lite grejer, så ringer min bror, min storebror, och sa att det har hänt något hemskt. Och det har brunnit hemma hos Gustav och Annika. Och vad vi vet nu så har de funnit två kroppar, varav en kan vara en hund. Och första tanken var ju så här, Annika, hunden, de gick ju alltid tillsammans då. Och så det jag gjorde, det var ju ringa Gustav, försöka få tag i honom. Men det var ju ingen svar.
Meirons jaktkamrat ringde och sa att det hade brunnit. Men vi visste ju inte att de var döda då. Och jag tror inte att det var förrän på kvällen, på fredagskvällen då, som vi fick reda på att de var innebrända.
När det visade sig sen att de var innebrända, då sa jag direkt att de är mördade. Vi har samma scenario en gång till som vi haft innan.
Två kroppar som hittas döda i en brinnande byggnad. Branden betecknas av polisen som anlagd. Dubbelmordet på Lucia-dagen 2012 liknar till stor del dubbelmordet på Barbro och Jobben. På byn uppstår återigen rykten. Och Pierre Karlsson blir misstänkt även den här gången.
Man tänker att en väldigt nära vän och kamrat kan vara den som har gjort det här. Det skapar ytterligare svalvor in i kroppen givetvis. Och samtidigt så ibland så tror man inte. Och så frågetecken, var det han eller vad var det som hände? Hur dog de? Det vet vi ju inte. Fick de lida? Svar vet inte. Det är klart att det är många av de här frågetecknarna som kommer.
Stötte ni på varandra någon gång?
Jag pratade med han på telefon. Två dagar efter det hade hänt på lördagen.
Hur var det samtalet då?
Han frågade vad som hände och jag sa att jag vet inte. Får avvakta och se, jag visste ingenting. Så att det var ett kort samtal.
December och januari efter dubbelmordet på Lucia-kvällen passerar. Byn lever i ovisshet.
Det var väldigt tyst. Det var tyst i media. Det var tyst överallt, höll jag på att säga. Det var inte så mycket information. Alltså, polisen gav inte mycket information. Tidningarna skrev inte mycket om det. Det var väldigt tyst överallt.
Var det tyst här även i Vyxelkrok, i byn?
Ja, på något sätt. Eftersom att det var så infekterat redan innan, efter Barbro och Jobben. Det var svårt att prata om det, så att säga. Det var ju då att man såg poliserna egentligen som var uppe och gjorde undersökningen i Löttorp när de åkte och åt lunch. Att man såg dem då. Man visste vad som hade hänt, men ändå inte, så att säga. Det tog ju ganska lång tid innan det faktiskt blev känt vad som hade hänt. Och man visste bara att de hade dött, som hade troligtvis mördats. Det var ungefär det man visste de första veckorna.
ICA-handlaren Jörgen märker också av den tryckta stämningen.
Det märktes ju på, ja, dels på min försäljning också. Kunder som ringde hit och frågade om de vågade komma hit överhuvudtaget. Och aldrig någon ensam, utan vi fick vara minst två i alla fall i butiken hela tiden. På månaderna också när vi gick och öppnade så fick vi se till att vi var två stycken. Och likadant när vi gick hem.
Det har gått 3 månader sedan dubbelmordet på Lucia-dagen och det är fortfarande tyst från polisutredningen. Byn är på helspänn. Vid flera tillfällen under februari och mars är Helena ensam i det vita trähuset. För Meiron är inlagd på sjukhus i Linköping.
Och jag kunde ju inte åka någonstans heller. Man kan inte det när man har flera hundar, bara åka till någon. Det var bara att finna sig och vara här. Men jag var rädd. Och ska jag gå ut med hundarna, och det måste jag göra, morgon, middag och kväll. Och kvällar, då fick jag alltid sällskap av min granne, för jag kunde inte gå ut ensam i skogen med hundarna. Så då följde hon alltid med. Men ändå så var man inte trygg. För man visste ju inte. Han kan ju stå vad som helst.
Vad var det du tänkte skulle hända då i skogen? Eller vad var det du såg för dig att...
Ja, att han kunde skjuta mig och hundarna. Så det var jag faktiskt rädd för. Att vi skulle bli skjutna där i skogen.
I Byxelkrok är byborna oroliga för att även det här dubbelmordet kommer att förbli olöst. Polisen har kört fast. Pierre Karlsson är huvudmisstänkt, men det finns inte nog med bevis för en husrannsakan. Men den 12 april ser Pierre Karlssons granne Leif Lemdahl plötsligt att det händer något.
Jag såg att det gick folk där nere på tomten där, och nyfiken som man är så gick jag ner och sen frågade jag en kille som gick där: är ni från polisen? Nej, sa han, det är vi inte, sa han. Är ni från kronofogden, sa jag? Ja, det är vi, sa han. Vi ska värdera det här, sa han bara. Jag har vet Pierre om att ni är här, sa jag. Ja, han är medveten om, han vet att vi är här, sa han. Sen så kom det en lastbil som man kör upp fordon på. Och då var man ju nyfiken igen såklart, så då började man ju titta ner där, och då var det väldigt spring och rörelse ta där nere. Och sen kom ju Per åkande i en hisklig fart hem då. Och sen såg jag att de började släpa upp traktorn på den här lastbilen då. Och sen att de kopplade på släpkärran efteråt, och då förstod jag att det var kronofogden och hade gjort en utmätning. Men jag såg aldrig att de bar ut några gevär, för det gick inte att se härifrån. Det fick man ju höra senare, att de hade även beslagtagit hans gevär också då. Ja.
Kronofogden tar med sig 7 vapen från Pierre Karlsson. Polisen tar över dem och skickar 3 till statens kriminaltekniska laboratorium. Frågan är om det finns spår av Gustav och Annika. 2 veckor senare kommer svaret. SKL har funnit blod från Gustav Linde Nordander på ett av hagelgevären. Pierre Karlsson hämtas in mindre än ett dygn senare.
Folk som kom in, eller kunderna mina här som kom in, det märktes som att de var lättare på något vis, att han var anhållen i alla fall då, så det var väl ett steg närmare. Det kändes ju bättre då. Alla pratade om det, och det var ingen som inte nämnde det när de kom in, tror jag, utan det var hela tiden.
Det var väldigt påtagligt. Alla pratade ju om det här. Men om det var en lättnad, det vet jag inte. Det kan jag inte tycka att det var.
Varför inte det?
Vi visste ju ingenting i alla fall. Kommer han ut imorgon då, så... Jag kan inte säga att det var någon lättnad. Ja, lättnad var det väl att vi visste att han satt där han satt. Då, men att vi kunde gå ut igen, men... Jag vet inte. Nej. Inte än.
Pierre Karlsson sitter häktad i 4 månader. Rättegången inleds den 3 september 2013 i Kalmar tingsrätt. På norra Öland håller alla andan. Sommargästerna har gett sig av för säsongen. Nu är det bygden mot Pierre Karlsson. De flesta byborna följer rättegången via media, livebloggar och nätforumet Flashback. Några har begett sig till Kalmar för att följa rättegången på plats. I korridoren utanför rättssalen står folk i små klungor. Petter väntar tillsammans med sin storebror Erik och sin mamma Kerstin. De ville ha svar på vad som hänt Annika och Gustav.
Jag förstod ju att Gustav, jag trodde han hade blivit skjuten han också från början då. Men sen att han hade blivit slagen med något annat föremål då. Sedan när man fick höra att han levde egentligen när det brann då. Det är klart att det skapar ju många frågetecken då. Var han vid medvetande? Var han så slagen så att han var helt borta? Eller fick han lida när det började brinna? Annika? Ja,
Hon måste ju ha sett honom stå med bössan. Och vad hon har tänkt då? Har hon inte sett Gustav vid det tillfället så kanske hon inte har tänkt så mycket. Men har hon sett Gustav vid samma tillfälle ligga där med en stor blodpöl runt sig då och då? Ja, fy fan. Usch, ja. Nej, det. Men det är ju frågor, det är ingen som kan svara på mer än Pierre då.
Rättegången pågår under 3 veckor och det första förhöret med Pierre Karlsson sker på dag 3. Rättssalen är fylld till sista plats när det är dags för åklagaren att förhöra Pierre Karlsson. Till vänster i salen, på målsägande sidan, sitter Petter med sin bror och mamma. Till höger sitter Pierre med sin försvarsadvokat.
Då är det förhör med tilltalade Pierre Karlsson. Åklagaren får inleda frågandet. Varsågod.
Ja, Pierre, då, du kanske först kunde berätta lite grann. Jag utgår ifrån att du är väl född i Byxelkrok, är det riktigt?
Ja. Jag är född i Byxelkrok.
Ja.
Jag är uppvuxen i Byxelkrok.
Ja.
De svar som Petter vill ha kommer inte. Pierre Karlsson fortsätter neka. Åklagarens tyngsta bevisning består av blodspår på ett av hans gevär.
I ett förhör den 29 april så blev du då delgiven det här fyndet, det här spåret av Gustavs blod på ditt vapen. Och jag tänkte helt enkelt ställa frågan då, har du någon förklaring till varför det finns där?
Nej, det har jag inte. Men jag har absolut inte gjort det du tror jag har gjort. Jag vet inte hur de kommer hit. Tyvärr. Om jag visste hur de kommer hit skulle jag tacka.
När det är dags för slutpläderingarna så är det fler från Byxelkrok på plats. Helena, Pierre Karlssons ingifta moster, sitter några bänkrader bakom honom. Hon har kommit hit tillsammans med 2 väninnor från byn.
Jag ville själv få bekräftat att nu har de verkligen rätt man. Och får han verkligen fälld för det han har gjort. Och jag ville vara där.
Rättegången avslutas den 19 september. Och dom kommer den 15 november 2013. Tingsrätten är enig. Pierre Karlsson döms till livstidsfängelse. Men 2 veckor senare överklagar han till Göta hovrätt. Under tiden fortsätter han att sitta häktad. Under en 10-årsperiod har Byxelkrokborna levt med flera bränder och dödsfall. Det har varit dödsbranden 2005 då Pelle omkom. Det ouppklarade dubbelmordet på Barbro Tjobben. Och så dubbelmordet på Lucia-dagen när Gustav och Annika blev bragda om livet. Nu väntar hela byn på den slutgiltiga domen från hovrätten. Och de hoppas att åtminstone det ena fallet ska klaras upp.
Skulle han bli släppt och komma ut och åka runt och tuta igen, då vet det fan. Nu finns det 2 alternativ och det är antingen så fälls han. Kommer han ut så ska han aldrig få möjligheten att göra det här en gång till. Då hade det blivit en mobb som har tagit hand om det själva.
Och i det här läget, om han skulle komma ut nu, då lever vi inte länge till. Det är antingen vi eller han. Och det känns så grymt, för mina barn och barnbarn kan inte komma hit. Vi vågade inte ha dem här. Vi kunde inte garantera säkerhet för dem heller. Jag menar, han har satt skräck hela byn. Vi har levt ett helvete och vi lever ett helvete. Och det här måste ta slut nu.
Den 13 december 2013 har det gått 1 år sedan dubbelmordet på Lucia då Annika och Gustav mördades. I slutet av januari hålls hovrättsförhandlingen
Och 2 veckor senare, den 4 februari klockan 11 på förmiddagen, ska domen meddelas. Hela norra Öland sitter framför radion.
Din förmiddag i P4 Kalmar.
Peter Bressler tillbaka igen. Klockan är 11:03. Och det stora just nu är väl, vad ska det bli för utslag i hovrättsdomen i Flakeböle-mordet, eller morden? Det får du besked om så fort vi vet det, för domen kommer klockan 11.
Jag kan inte tänka klart riktigt. Vi
värmer
på
dem
här,
det
tror jag.
Helena har vaknat tidigt och bakat vaniljhorn. Hon och Meiron och deras 2 hundar är hemma i köket.
Och nu vet vi domen i Flakeböle-målet. Välkomna hit, Sigrid Bitsenius, som har följt det här fallet otroligt noga.
Ja. Då kan jag berätta att hovrättsdom kom precis nu klockan 11 och hovrätten fastställer livstidsdomen mot 56-årig person från Hörnan. Han dömdes i tingsrätten då till livstidsfängelse för mord i 2 fall, för skadegörelse, det vill säga att ha slagit ihjäl parets hund, och även mordbrand, att ha tänt eld på garaget där det mördade paret befann sig. Det är beskedet som har kommit precis just nu.
Har du väntat att de skulle fastställa?
Det var rätt så väntat, tycker jag. Jag tror att det är många på norra Öland som idag pustar ut efter det här beskedet.
Tack så mycket för det, Senius. Tack ska du ha.
Tack gode Gud.
Ja, det var skönt det. Sitter han där, den fan? Det var skönt. Men jag hade inte väntat något annat. Det måste jag säga.
Ja, men jag sa ju till dig att det kan ju gå hur som helst. För det behövs ju bara vara någon som tvekar. Så kunde jag gått fri.
Det är för mycket bevis emot honom. Sunt förnuft säger att de kan inte släppa en sån där göken. Det är ju helt omöjligt. Hur fan. Ja, det är nog många som är lyckliga nu när de hörde det här.
Äntligen. Och nu kanske vi kan börja leva igen.
I alla fall under lugnare förhållanden. Man slipper vara orolig igen. Titta sig över axeln och så.
I domen framgår det att det framförallt är blodspåren på Pierre Karlssons hagelgevär som får honom fälld även i hovrätten.
Men så skönt. Så skönt.
Det nämns dessutom att han saknar alibi för tidpunkten när morden begicks. Att han raderat sms i sin mobiltelefon. Han har också haft ett motiv eftersom han var i akut behov av pengar och det faktum att kassaskåpet hos Annika och Gustav var uppbrutet med en vinkelslip. En ledamot ville fria Pierre Karlsson på grund av bristande bevisning. För de i byn som tror att Pierre Karlsson är skyldig till dubbelmordet på sin mamma och hennes sambo innebär hovrättsdomen en lättnad. Men mordet på Barbro och Jobben förblir ouppklarat.
Ja, vi körde ju förbi gamla polisstation där häktet är igår. Och man kunde ju inte låta bli att tänka på att han sitter där uppe.
Petter Skoglund, bror till den mördade Gustav och tidigare Pierre Karlssons bästa vän.
Och ett erkännande hade ju varit det bästa givetvis, men han kommer väl att hålla vid sin historia att det inte var han. Men för mig är det... Ja, jag är 100% säker på att det är han idag. Det är jag. Så det är ju ingen upprättelse på så vis, men det underlättar för att kunna leva vidare med det här, så gör det ju det. Det kändes lite som att man har haft ett rep inom sig som har varit fullt med knutar egentligen, som bara alla knutarna bara löses upp och så... bara flyter ut, och det är en skön känsla att han sitter där faktiskt. Känner sig lite fri faktiskt.
Du har hört Mordbränderna på Öland. En P1-dokumentär av Lovisa Lam Nordensköld. Producent Robert Barkman. Slutmix Monica Bergmark. Vi har kontaktat Pierre Karlsson, men han vill inte medverka och avböjer att bemöta påståenden i programmet.